En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Hallå und herzlichen willkommen zum Sillypodden, diese Freitag in Januar. Nej, vi ska inte ta hela avsnittet på tyska. Makoto Azar heter jag i alla fall, men ni kanske kan gissa utifrån den här introduktionen att det kan bli lite extra tyskt fokus för att vi har Kevin Bader med på länk. Wie geht's?
Mir geht's gut, danke. Underbart med lite tysk start där, Makoto. Det gillas.
Var jag grammatiskt korrekt eller heter ut och cykla? Skoltyskan inte riktigt 100% eller mer?
Jag skulle vilja säga att du gör dig förstådd. Det är det viktigaste.
Jag ber om ursäkt till mor och far som kan tyska och säkert skäms och mina vägnar just nu ifall de lyssnar på detta mot förmodan. Med det sagt så har vi också Kasper Ljungström i studion. Kul att ha dig här, även om du inte pratar tyska.
Nej, jag kör på svenska. Det känns säkrast för alla parter.
Känns bäst för dem som lyssnar också, ja. Tror jag. Vi kan väl gå rakt på sak för att en av de stora snackisarna från när vi spelade in senast är ju kopplat till Tyskland, för Jadon Sancho är officiellt befriad. Jude Bellingham och Vinicius Junior och alla möjliga var inne och kommenterade på Sanchos inlägg där, och man fattar ju att han känner att det här är skönt. Nummer 10 har han fått i Borussia Dortmund på ett halvårs lån. Utan någon köpoption ska sägas också. Ja, Kevin, hur tror du det kommer gå? Hans andra vända i BVB.
Alltså han avslutade sin första vända på bästa möjliga sätt när han stod för mål i DFB-pokalen när Dortmund vann mot RB Leipzig. Och på något vis försöka fortsätta på den inslagna vägen blir ju lite svårare, för detta Dortmund mår ju inte så bra. Men det som talar för Sancho, revanschugen, han återförenas med den tränaren som på något vis pushade honom extra i Dortmund, och det var just Terzic. Så jag är väl lite optimistisk till att det här kan vara bra för samtliga parter och faktiskt också bra för United, för att det är ju ingen köpklausul eller köpoption i det här lånekontraktet, så man lägger ju på något sätt alla ägg i en skål och hoppas från Uniteds håll att man kan trissa upp hans marknadsvärde igen.
Vad säger du, Kasper? Tror du att det här är ändå liksom ett drag för United att ändå få tillbaka Sancho om ett halvår och faktiskt integrera honom i en trupp igen?
Ja, om Erik ten Hag, som vi var inne på senast här, om Erik ten Hag sitter kvar, då blir det nog väldigt, väldigt svårt. Men å andra sidan så är det väl kanske inte jättemycket som talar för att Erik ten Hag sitter kvar nästa säsong, och då finns väl alla möjligheter efter en bra vår i Tyskland.
Det blir oerhört intressant att se vad Jadon Sancho kan göra och se, alltså, kanske se till att inte sitta och spela tv-spel på nätterna. Det är väl en bra början i alla fall. Och
jag tycker det var liksom uppiggande att se när han återförenades med Marco Reus och alla andra där. De här kramarna, det var verkligen så befriande kramar att så här, nu är han fri, nu är han tillbaka. Nu kan vi liksom börja om på ny kula. Det var skönt att se på ett sätt.
Och det ska ju sägas också att man var lite rädd för hans fysiska status enligt tysk media. Att man visste inte riktigt hur kommer det vara när Sancho anländer. Men tydligen var han på dagens träning väldigt, väldigt på och imponerade så mycket att det är givet att han ska spela i helgen mot Darmstadt redan. Så det låter ju lovande enligt Sky då, Tyskland.
Verkligen, att han är så pass redo efter att inte ha spelat sedan september. Det betyder att han ändå har lagt ner timmarna på träningar och juniorträningarna så, som han har fått vara med på i Manchester United på Carrington där. Är det bara att hoppas att det lyfter för Jadon Sancho. Det här är ju det bästa som kunde hända för alla parter, att det här är klappat och klart. Jag vet inte om man ska säga att det är det bästa som kunde hända för alla parter att Ian Madsen också gör samma resa från England till Borussia Dortmund. För Dortmunds del är det ju dock en viktig pusselbit som kommit in, för de behövde ju verkligen en vänsterback i det här fönstret.
Verkligen. De har ju efter Guerreiro, han lämnade ju i somras till Bayern München, Och sen kommer ju Rami Benzebaini in från Gladbach, och många var väldigt optimistiska till den här värvningen av Rami, men det har inte riktigt gått den väg han kanske hade velat. Så nu med det här nu förvärvt från Chelsea då, Matsen, så hoppas man på att kunna på något vis få mer skjuts på den där vänsterbackspositionen som har varit lite svag den här säsongen.
Och det tror jag absolut att man kommer få. Jag är lite minifrälst av Ian Matsen, kanske framförallt från tiden i Burnley då, förra säsongen när han slog igenom på allvar. Och sen tycker jag att han har gjort det väldigt, väldigt bra när han får chansen i Chelsea, och så att det här tror jag kan vara en riktigt bra investering från Dortmunds håll.
Ingen köpoption här heller dock väl, men det finns ju en utköpsklausul som går att aktivera på ett eller annat sätt som gör den här potentiella övergången lite mer tydligt möjlig att göra permanent, om vi säger så. Blir spännande att se vad Matsen kan göra. Han har inte fått så mycket chanser i Chelsea, i alla fall inte på sin riktiga position som ju är vänsterback, och det kan man ju säga man vill om hur Maurizio Pochettino har hanterat det. Det är de tyska klubbarna som agerar, kan man väl säga lugnt och konstatera där, i alla fall i inledningen av det här fönstret, som faktiskt får värvningar på papper. Det dök ju upp en viss Eric Dyer på Sebnerstrasse här i dagarna, och han är också presenterad nu. Det var inte kanske en övergång man såg hända för ett år sedan, att en Eric Dyer på dekis skulle hamna i FC Bayern och återförenas med Harry Kane. Kevin, din reaktion på att Bayern München väljer det här spåret?
Jag tycker ändå att det är ett väldigt sunt spår på många sätt och vis. Både ett ekonomiskt perspektiv, men även lite kring strukturen i laget. Man har ju Upamecano, De Ligt och Kim som de tre främsta mittbackarna. Alla har varit lite småskadebenägna hela tiden, och då har Tuchel haft den problematiken att behövt ta ner Goretzka i mittbackslåset. Och att kunna ha en Eric Dier där som en form av backup, för att han kom ju på lån på 6 månader och sen har han ytterligare ett optionsår i Bayern då, och själva övergången kostar ingenting, och sen kan bonusar gå upp till cirka 3,5 miljoner euro. Så ur ett Bayersk perspektiv är det väldigt bra, tycker jag. Plus, lite som München skriver på sin Twitter, tycker jag är väldigt roligt. När de ska introducera Dier, det är ungdom i Portugal, engelsk landslagsman och kompis med Kane. Och just den här sista punkten är ju väldigt viktig, tror jag ändå, att Kane får en till kompis i München, någon som man känner lite bättre.
Tänk, Dier sa väl det också, att han hade pratat med Harry Kane inför, givetvis då inför den här flytten. Men man tänker liksom om Kane då egentligen inte tycker om Eric Dier så mycket, vad roligt hade det varit då i en sån situation där helt missförstått liksom Kanes påstående där, bara titta här är jag, bara jaha, okej, okay. Kul, ja, nej, skämt åsido, de kommer säkert jättebra överens, och det kommer nog hjälpa Harry Kane också såklart utanför planen att ha en god kamrat från tiden i Tottenham.
Ja, så kanske om Harry Kane kan ha en växel till i sig, så kanske man får ut den nu då.
Ja, han har inte varit någon flopp direkt.
Nej, det är det jag menar. Har han en växel i sig till verkligen? Det,
ja. Vem vet, han gillar att göra mål, den mannen. Och mål kan man göra i FC Bayern om man får förtroende. Det är många som kan leverera bollen till en, och många lägen man kan skapa och så vidare.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lite anledning till att Dier hamna i Bayern München var ju för att Bayern München gick bet i en annan dragkamp. De ville ju ha Rado Dragosin från Genoa. Det slutade med att Dragosin valde Tottenham efter då snack med Ange Postecoglou och annat också, och säger ju en del om hur kul det verkar vara att spela fotboll i Tottenham för tillfället. Men som sagt, också för Dragosins del, speltid viktigt. Tottenham behövde mittback. Han är också officiellt presenterad och klar med en Dragon Ball-referens i presentationsbilden, vilket jag så givetvis uppskattar. Det här är ju en kanonvärvning, vi har varit inne på det förut, men de behövde den här värvningen.
Ja, och jag tror inte det är otänkbart att, att Dragusin kan få starten redan här mot United på söndag, tror jag väl han spelar.
Söndag är det.
För att det är ju sån kris. Det går ju liksom inte att spela med Emerson Royal och Davis och gubbarna hela tiden, utan det finns stora chanser att han kommer att få se en startelva redan i helgen. Det är min känsla.
Ja, det blir väldigt intressant. Jag har precis suttit här och pratat om just Tottenham, och direkt när jag sa Ben Davis tänkte jag Big Ben Davis. Ni får titta på våra 60 minuters specialare som ni har kanske sett att några lag har kommit ut här nu under veckan för alla pluskunder, men vi har spelat in några fler här under dagen, därav att om jag säger något konstigt i den här podden så är jag för redan suttit och pratat fotboll i princip hela arbetsdagen och är ganska trött i huvudet, men det är det givetvis värt, som sagt, tv-specialer som ni kan se på sportbladet.se som kommer komma ut här under dagarna. Och lika så får ni ju inte missa att på söndag så är det en annan match förutom Manchester United-Tottenham som spelas, nämligen Real Madrid mot FC Barcelona i Supercupfinalen, som vi sänder på söndagsaftonen. För alla pluskunder, missa inte den matchen. Det ska bli otroligt trivsamt och följa den på kvällen där, ska jag säga. Då har jag fått den reklambiten ur
snyggt jobbat
ur vägen, och då kan vi gå till Sacha Boey istället, för att Bayern München är inte klara bara för att de har värvat Eric Dier och misslyckats värva Dragusin. De vill ha en ytterback också, Kevin, eller hur?
Det vill de ju, och Sacha Boey är ju på radarn, det har ju rapporterats från olika håll, men det ska också sägas att det har rapporterats om Mukelele från PSG som en form av lån. Han själv vill till Bayern, han känner ju till Tyskland, han har ju spelat i RB Leipzig tidigare, men frågan är om man kan lösa det från PSG. PSG försökte till med form av switch. De bara, ni kan ta Mukelele så tar vi Kimi samtidigt. Den switchen gick inte Bayern med på, enkelt sagt.
Vill de ha rakt byte då också?
Jag har inte hört om några detaljer kring pengar, men skulle inte vara förvånande om PSG är så kaxiga och försöker köra ett rakt byte där. Det hade inte varit
det hade varit tokigt.
Ja. Men det här låter kalas. Ja.
Men det ska ju verkligen understrykas där, alltså det här Kimmich-spåret är ändå rätt så hett just nu, för att det är osäkert om han kommer vilja förlänga sitt kontrakt i sommar. Hans kontrakt går ut 2025. Ska också sägas, han har ingen agent, så han förhandlar ju själv, och han har ju blivit lite irriterad kring situationen i München den senaste tiden, så vi får se om vi kommer prata mer om Kimmich under våren och närmare sommaren, för nu i vinter kommer det inte bli något, men i sommar är det inte omöjligt, rapporteras det om.
Alltså Barca-spåret ska ju ha svalnat, är ju det som rapporteras om spåret, och det är för att de inte helt enkelt har råd. Sen är det svårt att se hur de ska formera laget, om de skulle få in Joshua Kimmich på det mittfältet också. Det har ju funnits snack om att Real Madrid har tittat på någon som en arvtagare till Toni Kroos, om Kroos skulle försvinna. Också dock svårt att se att Real Madrid ska gå för både Kimmich och Alphonso Davies. Där tror jag Alphonso Davies kommer att vara prioriterad.
Ja, och det mittfältet känns redan som att det finns några arvtagare att ta av liksom.
Alltså rent kvalitetsmässigt, men just att de vill ha en erfaren spelare i den här mixen också. Jag ser väl som mer troligt att Toni Kroos förlänger med ytterligare ett år och spelar. Det hade inte varit helt otänkbart heller. Kroos tror inte jag vill gå någon annanstans heller, för att, och han håller fortfarande otroligt hög nivå. Så att där
snackas ju om lite England annars, City. Alltså precis, han är sugen på antingen Premier League eller La Liga enligt tyska Bild och Sky. Men där får vi se, precis som du är inne på. City, Pep känner ju till Kimmich sen tidigare. Det är en spelare som man gillar, så ja.
Det tror jag mycket hänger på också dels hur det blir med Calvin Phillips, blir han kvar eller inte? Och framförallt kanske hur det blir med Lucas Paqueta och hans bettinganklagelser här. För att skulle det vara så att han kommer ur det där, då tror jag att det är Citys första spår.
Tror jag.
Det tror jag absolut att det är.
Alltså så här, Kimmich hade passat på så många olika parametrar. Sen är det så här, till med Liverpool tycker jag borde titta på Joshua Kimmich till deras mittfält. Det hade varit väldigt logiskt av många olika anledningar att få in Joshua Kimmich i det där bygget. Så att det finns ju alternativ för honom om han skulle vilja flytta i sommar. Det är en sak som är, men jag är svårt att se honom i PSG av någon anledning. Jämfört med
alltså, för mig känns det lite som att PSG när de inledde sitt, ja, men man får väl ändå kalla det nya projekt i sommar, där man skulle ta inte riktigt de här stora stjärnorna.
Typ Nordi Mukiele istället.
Ja, nej, men liksom det var Kang In Lee och det var de här typen av namn. Det känns som att för att PSG ska ta nästa kliv så behöver man ha den här riktiga stjärnstatusen, och då tycker jag ändå att Joshua Kimmich håller den nivån.
Framförallt behöver du erfarenheten. Mm. Alltså någon som varit med i gamet länge, som vet vad det handlar om, som kan bidra till en utvecklande, krävande träningsmiljö och en liksom atmosfär i klubben där allt annat än att vinna inte är accepterat. Där tror jag Joshua Kimmich skulle kunna spela en väldigt stor roll.
Mm.
Där tappade man ju ganska rejält på att Marco Verratti försvann.
Ja.
Verratti, absolut, han är liksom så här formad i PSG-formen från alla år han var där. Men likväl så tror jag att den rutinen ska inte underskattas att ha i truppen. Vem är det som visar vägen på ett mittfält i PSG idag? Om saker strular, absolut. Varen Zaire Emery har varit fantastisk, men är 17 år gammal. Vitinha har varit bra, men han inte liksom...
Nej, men det behövs ju någon som är lite mentor åt de här unga spelarna. Ja. Och som kan visa dem hur det går till och har många år i gamet, som du säger. Så att, ja,
otroligt mycket logik varför PSG vill ha honom.
Mm,
och så
verkligen. Mm.
Vi får se vad som händer där. Det är ju en hel del i Bayern som pågår. Men om man återgår, Sacha Boey och Nordi Mukiele är ju två av namnen som kopplas till högerbackspositionen.
Mm.
Mukiele känns oerhört mycket så här Bayern München-värvning där de inte riktigt har full skattkista att jobba med, och sen ska försöka hitta något alternativ för att täcka upp. Och han kan ju spela mittback också i en treback, så ska vi komma ihåg. Så att,
precis, alltså de vill ju ha lite funktionella spelare, som man säger så fint. De har ju problem där, och jag är inne på samma spår. Jag skulle dock säga att han är i alla fall ett bättre alternativ än när man värvade Bonassar från Marseille.
Jag tänkte lite på Bonassar alternativet, men Mukiele har ju lite mer erfarenhet också.
Ja, precis. Bonassars kontrakt går faktiskt ut i sommar.
Ajajaj.
Galet nog. Han sitter fortfarande kvar.
Han är kvar
i München. Ja. Han åkte på någon så här skattesmäll eller någonting sånt. Nej. Nu för att han tog in någon klocka, tror jag, i landet utan rätt papper. Jag vet inte. Väldigt oklart.
Fullställd i mardröm.
Bonassar, ja. Stackar. Han är i truppen fortfarande, alltså. Han är inte utlånad någonstans.
Ja, han är kvar.
Galet helt övertygad nog om att han hade gått på lån till Lorient eller något man har helt missat i flödet.
De har försökt låna ut honom och ge bort honom till och med, tror jag. Men ingen har nappat. Nu är han skadad igen.
Stackars Bonassar. Innan vi släpper Bayern München helt, jag tycker vi ska gå över till det rakt av här. För det finns ju en kille som är väldigt lovande, som Bayern München en gång i tiden hade i sitt stall, men som de valde att skeppa vidare för att det var ganska svårt att slå sig in i Bayern Münchens A-lag med. Ja. Robert Lewandowski på topp bland annat, som de hade en gång i tiden. Och jag tänker då på Joshua Zirkzee, som har fått en otroligt fin utväxling i Bologna. Han har dykt upp nu på Arsenals radar. Jag ser mycket logik i det, det ska jag säga. Det är en väldigt spännande forward, det är Telegraph som har rapporterat detta. Men där är det ju Bayern München som sitter med trumfkort på hand, för de har ju den här återköpsklausulen på 40 miljoner euro. Lite oklart exakt hur de där klausulen gäller i Zirkzees avtal med Bologna, men det känns ju som att Bayern München borde väl absolut vara intresserade av att få tillbaka honom, framförallt om de skulle släppa Choupo-Moting till någon desperat Premier League-klubb eller dylikt.
Mm. Alltså det har ju pratats en del av Zirkzee i tysk media också nu senaste tiden, med just hans framgångar i Italien. Men samtidigt har man varit väldigt tydlig med från Bayerns håll att just anfallspositionen är inte en position man riktigt lägger så mycket fokus på. Man har Kane, och sen har man Tell, och sen har man Choupo-Moting också nu för tiden. Ett litet tag kvar i alla fall. Men det lär nog diskuteras ännu mer till våren, för att nu till vinter kommer det inte ske något. Men jag är helt inne på ditt spår här. Det här är ju en väldigt duktig spelare. Han hade tufft i Bayern, men när han slog sig igenom det lite lätt och gjorde något mål här och där, så såg man ju hans kvalitet. Och det är ju en sån här klassisk targetanfallare som inte finns så mycket av nu för tiden. Så ja, nej, jag vet inte. Min magkänsla säger dock att det inte kommer bli av. Bayern är inte det laget eller den klubben som kanske köper, alltså aktiverar sin klausul för att sen sälja vidare. De jobbar inte riktigt så, men vi får se.
Mm. Och skulle det inte bli Bayern, så är det ju verkligen ett öppet race, för det kommer ju finnas klubbar som behöver anfallare både i vinter och i sommar. Arsenal, som du nämner, Chelsea finns där. Och det här kommer ju bli ett billigare alternativ än de absoluta toppanfallarna, men som ändå är på väg upp dit rent liksom kvalitetsmässigt. Så att...
Oj vad Juventus kommer vara där och peta. Oj vad Juventus kommer vara där och peta. Det är så uppenbart att de kommer vara där. Och de kommer lägga någon skam. De kommer säkert vinna den dragkampen ändå. Fast att de inte har några som helst pengar att laborera med. Det är framtidsscenariot jag ser i alla fall. De har ju fortfarande en viss attraktionskraft, den gamla damen från Turin. Någon som däremot hade blivit fruktansvärt dyr att värva för att täcka en anfallsposition, det är ju Brightons irländare Evan Ferguson. Och ni kan nog kanske gissa, tänker en ung Brighton-spelare med en skyhög prislapp där Brighton absolut inte är intresserad av att sälja eller överhuvudtaget förhandla. Vilken klubb kan tänkas gå på ett sånt spår? Jo, Chelsea givetvis. De har ju gjort det för, de har ju värvat Moises Caicedo och Marco Correa och Robert Sanchez ville ju för Brighton bli av med, men de värvar honom ändå. Graham Potter vill absolut inte Brighton bli av med, men Chelsea aktiverade någon köpoption där och plockade honom till slut.
Det var ju massa läkare och grejer som...
De har plockat målvaktstränare, de har plockat sportchef, de har plockat scouter. Och nu, inför nästa sommar när Chelsea då verkligen ska liksom satsa igen och försöka bli där med en gång var, ja då ska de sätta sig vid bordet med Brighton igen och diskutera även Ferguson. Det verkar ju i alla fall vara en spelare de ser som en långsiktig lösning på deras anfallsfråga.
Ja.
Alltså, orkar vi en vända till med Chelsea och Brighton och förhandlar?
Ja, alltså jag förstår ju att Chelsea gör det, för att det är ju en anfallare som lämnar lite fler garantier än vad spelare som kanske Victor Gyökeres gör. Och...
Tycker du att Ferguson är mer garanti än Gyökeres?
Jag tycker att det är ju på något sätt en grej att göra det i Brighton och i Premier League, och det är ju faktiskt en helt annan grej att göra det i Sporting i portugisiska ligan. Det är klart att om prislappen är de samma, så förstår jag att som engelsk klubb där man liksom first hand har sett vad Evan Ferguson kan göra, att man går på honom istället för Victor Gyökeres. Det tycker jag är ett rimligt drag. Men sen vem som besitter bäst kvalitet, det är ju återstår att se, men...
Han är 19 år gammal fortfarande, Ferguson. Det är där. Ja,
exakt.
Men Chelsea, det är den typen av profil som Chelsea vill värva. De vill ju värva unga spelare, och sen så när de tycker att någon passar rätt, så är de redo att betala för det också. Sen att få ihop de pengarna för att värva Evan Ferguson, som, let's face it, han har inte helt etablerat sig som alltså självskriven startelva spelare i Brighton den här säsongen.
Nej, men som du sa också, han är 19 år.
Jag vet, det är en supertalang, absolut. Jag fattar varför de är intresserade, och han kan mycket väl bli en av Premier Leagues absolut bästa forwards. Men det är mycket pengar, och det är inte garantin och liksom kvaliteten här och nu.
Nej,
är det inte det.
Men det är ju vem är det? Alltså vilken spelare kommer in och lämnar en garanti här och nu i Chelsea som är möjlig?
Ja, det är en högst legitim kille, en Mbappé.
Ja, det är ju bara Victor Osimhen som skulle vara liksom möjlig att värva och som kan komma in och vara snäppet högre än vad de här typen av spelare är.
Skapligt tvist hade varit om Mbappé skulle välja Chelsea efter alla gånger.
Ja, det vågar jag nog liksom utesluta. Det vågar jag nog, absolut.
Tack. Bra, viktigt att poängtera. Ja. Vad säger du, Kevin? Evan Ferguson?
Jag tycker återigen, det är så galet med de här priserna på engelsmännen, men jag
irländare,
förstår... Irländare, förlåt. Engelsmännen, men ja, irländare, men det är ju precis som ni är inne på det, alltså han har ju spelat i Premier League nu, bevisat sig där, även om jag kanske håller Gyökeres, han har gjort det bra i Championship, men ja, Championship är Championship, Premier League, så ja, jag vet inte, om det är samma prislapp på båda så förstår man ju varför Chelsea kanske går på även, men ändå tokiga priser, exakt.
För
jag har sett honom med, men är han så mycket värd? Jag vet inte.
Han är ju, när han spelar så syns det ju att det här med lite rätt skolning, och om någon klubb får träff här så kommer det ju bli en spelare att räkna med i Premier League för väldigt, väldigt, väldigt många år framöver. Men det är klart, 19 år, det är ju en chansning, det har vi kommit fram till. Och det är ju alltid med anfallare, och ja, det är, men att han har potentialen till att bli en världsanfallare av absolut, absolut yttersta skick som kan ta Chelsea till nästa nivå, det är det ju inget snack om.
Jag skulle väl kanske mer vara så här varningens finger för hans del, för att Chelsea är så dysfunktionellt just nu på många sätt och vis, och det känns inte som att det finns någon stabilitet där som han kan luta sig mot, att det blir mer att han som tonåring ska lyfta dem. Det är inte många tonåringar som lyckas med den pressen. Bellingham igen, och
man måste ha fyllt 20 då.
Ja, jag vet inte.
Anfallsrollen i Chelsea är ju redan innan det var dysfunktionellt ganska tuff att ta sig an. Det är ju många som har misslyckats på den posten. Så att det...
Och då pratar vi etablerade nior, om vi ska gå tillbaka till Andrei Shevchenkos glansdagar och annat. Men det kanske vi inte behöver göra här nu. En annan nia som är snack omkring, och nu hoppar jag tillbaka till Arston som jag hade Sirkse på sin lista. Det här är ett löst rykte, men det har florerat runt och det är värt att avhandla. Och det är ju Borja Mayoral. Och hur det här har gått till, att Arsenal kopplas samman med Borja Mayoral, det ska gudarna veta. För att, alltså, jag har alltid gillat Borja Mayoral, men det är en fattigmans Morata. Det är inte så. Det har varit mer rimligt att värva Enes Ünal efter hans succé-säsong i Getafe än att värva Borja Mayoral nu. Absolut, han har gjort massa mål för Getafe, såklart, och det har han hittat rätt där. Men nej, alltså, om Arsenal ens överväger ett sånt alternativ, behåll Ndicka och satsa på honom. Jag har gett honom nummer 14 på ryggen, absolut. Han har varit ojämn i prestationer och sånt. Men det är inte en uppgradering att plocka in Borja Mayoral för massa pengar i det här läget. Är det jag känner. Och han är faktiskt inte superung någon mer heller.
26 år läser jag här.
Ja, du hör själv. Då satsa på Ndicka då, i sånt fall. Arsenal har redan ganska liksom tampas på gränserna för financial fair play, det är rätt sagt, och FAs ekonomiska regelverk och så vidare. Så att det kan vi bara skriva av, säger jag. Han har gjort 20 mål i Premier League när han har gått över sen efter det.
Men det som talar för att Arsenal skulle vara intresserade, det är just att han har en oerhört bra näsa för mål. För det är precis det som Arsenal saknar i dagsläget. De har ingen som kan få bollen i nät. Alltså, det är så det ser ut. Och då är man väl halvt desperata till att få just det. Att man kan få någon som...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Oavsett hur det går till, få in bollhuslingen i mål.
Då kanske det är bättre att gå på Serou Girassi, på tal om kanske den mest omskrivna anfallaren i det här fönstret. För att han har ju den här klausulen på 17,5 miljoner euro. Han har ju lika många mål som Harry Kane i Bundesliga, typ i alla fall. Det är väl något som skiljer. Jag tänkte fråga nu när vi har med dig, Kevin, du som faktiskt ändå åtminstone ibland tittar på Stuttgart spela fotboll. Vågar inte lova för våra lyssnare att du har sett varenda Stuttgart-match den här säsongen. Det får du stå på själv i sånt fall. Hur bra är egentligen Serou Girassi?
Jag skulle säga att han är bra, och för den pengen är han värd att chansa på. Men värvar man honom, då ska man inte tänka sig, och nu värvar vi en målkung som kommer komma med 25 plus mål per säsong. Det har jag svårt att se, för att han har nu fått en jäkla bra start den här säsongen, och under hösten har han på något vis kunnat följa upp det hela tiden med ett Stuttgart som går riktigt bra just nu med Sebastian Hune som ny tränare som kom i våras. Så det är många pusselbitar som har stämt bra överens för hans del. Och med det sagt, skulle han kosta mer, alltså uppemot 60 eller 70, då hade jag sagt okej, ta lugnt nu. Nu får man chilla lite där. Men med den prislappen, då tycker jag bara kör. För det är ju kaffepengar för Premier League-klubbarna. Så det är bara ta in honom, testa. Går det inte, kan man alltid låna ut eller sälja igen. Så någon av de, alltså, klubbarna som verkligen behöver en anfallare och vill testa, så skulle jag definitivt göra det.
Men snacket senast är väl att han snarare lutar åt att stanna, eller?
Ja, det har gått lite fram och tillbaka där nu. Stuttgart ja, ska jag inte säga att de ber, men de hoppas ju verkligen på att han stannar kvar säsongen ut i alla fall, och de försöker ju på något vis förhandla med honom så att man tar bort den där klausulen, för den är ju extremt jobbig för dem.
Den vill inte han ta bort, tror jag.
Precis så, och det är lite fram tillbaka där. Samtidigt har de nu Undav från Brighton på lån, och han har gjort det riktigt bra, han med. Så där är det lite som att går han sen till sommaren, så kommer han förhoppningsvis kunna värva Undav, som har gjort det väldigt bra avtryck. Han är till och med landslagsaktuell nu för det tyska landslaget i mars. Ja, säg inte så mycket att man är landslagsaktuell för Tyskland just nu som anfallare. Det finns inte så mycket utbud, men det ska sägas att Undav har gjort det väldigt bra i Stuttgart. Så det är en speciell situation i Stuttgart som är säsongens överraskningslag, för att de kvalade sig kvar i Bundesliga i våras, och nu är de där uppe och gör livet surt för bland annat Dortmund, som har det svårt att hålla jämnt takt med topp 4.
Tur att Frida Faglund tar med oss det här avsnittet när Dennis Undav tog hyllas till skyarna. En pågående följetong. Jag har blivit anklagad för att vara Dennis Undavs agent under den här säsongen, bland annat av Frida, för att jag alltid tar honom till skyarna. Jag är ledsen att den inte liksom lossnade för honom i Brighton efter den där succén i Union Saint-Gilloise och Belgien, men det kommer. Dennis Undav är på gång.
För att liksom bara kort ställa en fråga till Kevin, som kanske har bättre koll. Girassi är väl skadad nu, va?
Eller vänta nu.
Framförallt är han väl i Guinea? Ja, eller ska spela för Guinea?
Det är det jag tänker. Ska han spela eller ska han inte? Är han skadad?
Han är i truppen.
Ja, men... Han är i truppen där. Precis, han är där i truppen. Så för Stuttgarts del är det ju väldigt positivt nu att man har fått igång under hösten och så. Så det är ju frågan helt enkelt om hans status och om han kommer försvinna nu i vinter eller inte.
Mm. Månadens spelare i Bundesliga blev den i Sundav också, ska vi lägga till här nu.
Mm. Får vi skicka vidare till Frida.
Klass forward. I alla fall, han borde ha det som går för. Nej, men vi har ju, ett av de klubbarna som har kopplats till Serhou Girassi är ju Newcastle. De kopplas till det, både en och andra såklart. Men nu har det kommit lite uppgifter om att de kanske snarare kan tvingas titta på att sälja någon av alla sina stora värvningar. The Times som kommer med rapporten att i och med det finansiella regelverket så kan Newcastle hamna i ett läge där de kanske måste casha in på någon. Mm. Och till artikeln så fanns en bild på Alexander Isak. Väldigt svårt att se det. Utifrån att Isak ändå är deras kun Agüero på något sätt. Det är deras Agüero-värvning på deras väg att bli Manchester City. Det är ju där de försöker göra. Vem kan tänkas offra så här? Det är Bruno Guimarães möjligtvis.
Ja, det är väl det rimliga. Det är väl han de får ut mest pengar för, och kan ändå liksom på något sätt klara sig utan. Även om det är klart att det är ett jättetapp, så går det att klara sig utan Bruno Guimarães. Och då finns det en ganska öppen väg. Vi pratade om Kimmich till PSG, och skulle det bli så att Kimmich då förlänger kanske eventuellt, så är Bruno Guimarães precis den värvningen vi pratade om tidigare. Han har stjärnstatus, han har gjort det i stora li, alltså han har precis det som PSG söker, så att det finns en rimlig väg att ta om det skulle bli så att Newcastle tvingas sälja.
Ja, sen samtidigt, alltså tappa Guimarães för dem är ju att gå så många kliv bakåt.
Ja, det är det, men tvingas man så tvingas man.
Ja, och då är det nästan absolut, jag vet ambitionerna med Alexander Isak, men där du har Callum Wilson, när du har ändå visat någon form av intresse för Dominic Solanke. Nu ska jag ju säga att det här och sköt ju ner det här, så att det finns inte att vika värva från den hyllan i det här fönstret. Det existerar inte på kartan, de kan göra det. Då har jag svårt att... Nej, jag vet inte. Jag har så svårt att se att det här ska bli av, att de faktiskt ska sälja någon.
Ja, det är ju
där framförallt.
Det är ganska långsökt, men...
Ja, men klubbarna har fått lite små panik i och med Evertons bestraffning de fick och Wolves potentiella bestraffning de kan få, som har diskuterats. Vi får se vad allt detta leder till. Burnley har värvat forward.
Mm. Det har de.
I alla fall på lån. Jag vet inte om det är någon så här etablerad stjärna som ska hjälpa dem att klara kontraktet, men det är ju en spelare med väldigt hög potential. Datro Fofana som man plockar in från Chelsea. Det vart inget bra i Union Berlin, Kevin, för honom.
Nej, det är, om man säger så här, det har inte varit bra för någon i Union Berlin den här hösten. Men ja, med tanke på vad man hade för förväntningar på Fofana, att man löser ett lån på honom höjde man ju skyarna här i Tyskland väldigt mycket ändå, mm. att man lyckas med det. Och ja, får vi se helt enkelt. Det känns som att det var en blöt, tung filt över samtliga nyförvärv i Union. Så att sticka nu i vinter var nog ett väldigt smart drag av honom.
Ja, någon annan som har stuckit i vinter från Union Berlin är ju annars veteranen Leonardo Bonucci. Hur många minuter blev det för han i Union-tröjan?
723 minuter i Union-tröjan.
Var det 723 bra minuter?
Alltså jag skulle väl ändå säga att de var inte dåliga allihopa.
Det var inga Jonathan Woodgate-minuter liksom.
Nej. Woodgate håller en egen klass för sig. Så Bonucci tycker jag ändå att man ska... Det är bara väldigt tråkigt att för att han nu är klar för Fenerbahce redan i vinter, det är på något vis personifierar hur Union har haft det den här hösten, alltså drömmen av att kunna på något vis klättra ut ur Europa och gå på nya äventyr gick bokstavligen käpprätt åt helvete, och Bonucci skulle ju på något vis vara en ledsagare, en ledare, men nej. Det blev inget.
Haveri var vad det blev. Mm. Kan man väl lugnt konstatera. De åkte ur i Champions League-gruppen med dunder och brak, och ligan går ju inte så här superbra heller. Några som har ett pågående haveri annars är ju Napoli. Vi touchade på dem förra veckan, som inte var nog med att Victor Osimhen går all Will Smith på Kvaratskhelias agent. Så verkar det som att de faktiskt har fått förhinder i sina försök att värva Lazar Samardžić. En spelare som alla så gott som trodde var klar. Det har vi gjort förr, ska sägas, när det kommer i Samardžić. Han kopplades till Inter och allt var färdigt. Och sen så ändrades förutsättningarna. Rafaela Pimenta dog upp på ett hörn och sen så drog sig Inter ur. Och sen har det varit pajkastning och det ena och andra hållet. Nu är det snarare så att det är Juventus som har klivit in med intentionen att blocka den här övergången, för de vill värva Samardžić. Mm. Och in i mixen också Brighton, som är intresserade av den här 21-åringen från Udinese. Stackars Napoli som inte får någonting att gå deras väg just nu.
Mm. Och stackars Samardžić som aldrig får komma ifrån Udinese. Han har ju varit klar för både 2, 3, 4, 5 snart klubbar liksom. Han får aldrig komma därifrån.
Alltså ja, hans far är noggrann att det ska bli rätt väl när han flyttar. Det är en sak som är säker. Man ska uttrycka det milt, det som pågår där. Ja, herregud ja. Nu, vi får väl se om man får en flytt, en stackars mittfältare, förr eller senare. Några som har det lite desto bättre, eller åtminstone någon som också har väldigt mycket, vad heter det, intresse från olika klubbar, som är en ung mittfältare, är ju Lukas Bergvall. Svag segg ifrån mig, men det får ni ta. Eintracht Frankfurt har lagt bud, rapporteras det, till Djurgården, och Barcelona är ju fortfarande med i leken också. Men Kevin, ska de spela både Hugo Larsson och Lukas Bergvall, eller är Bergvall tänkt liksom vara på återväxt på ett annat sätt, tror du?
Jag tror Bergvall är först och främst lite mer återväxt så, men Eintracht, och som de flesta vet, de tyska klubbarna är ju inte främmande till att ser man potentialen, ser man framstegen, så kommer man inte hålla dörren stängd till att kunna kanske spela väldigt snabbt redan från start. Men det är ju så att Eintracht Frankfurt, de har ju värvat in bland annat Donny van de Beek nu också, men det är ju deras... Skihiri är ju borta nu på landslagsuppdrag också, och de vill ju vara där uppe och slåss. Deras kapten Sebastian Rode har varit skadebenägen och itten och ditten, så att få in en till sån ung talang, och väldigt roligt ur ett svenskt perspektiv att det är en till svensk med tanke på Hugo Larssons succé den här hösten, så nej. Jag hoppas ju personligen på att Hugo skickat på sms till Lukas och säger, kom ner till Eintracht.
Det är nog verkligen det jag hoppas på med. Det känns som att, som Kevin säger, möjligheterna för att få lite speltid på den yttersta nivån, de är mycket, mycket större i Frankfurt än vad de är i Barcelona.
Och jag säger, om en klubb som Barcelona eller Real Madrid knackar på dörren och du har möjlighet att gå dit,
tack man nej.
Ja, men man måste väga in...
Alltså, men tänk efter, alltså så här. Även om inte han kommer att etablera sig in i ett A-lag, även om det kanske kommer bli ett halvår där han primärt spelar i liksom spanska tredje divisionen med Barças B-lag, så är det ett halvår där han säkert kommer få A-lagsträning. Eller rättare sagt, vi ska ju försöka prata om att det här är ju en flytt då till sommaren framförallt. Det här som diskuteras, det ska vi kanske också lägga till. Men träningsmiljö med Pedri, Frenkie de Jong, Ilkay Gündogan, alltså den kvaliteten som finns och få liksom insupa kunskap av och att få liksom på något sätt komma till en sån klubb och vara en del av hela den organisationen. Nu absolut, det är inte det ekonomiskt kanske bästa för Bergman med tanke på liksom Barças nuvarande situation.
Nej.
Såklart att det måste locka.
Det är klart att det lockar, men för några veckor sedan så pratade vi om Rooney Bardio, vilket val han skulle göra, och då var det också väldigt mycket snack. Ska man gå på den största klubben eller ska man gå där man har liksom störst chans att få speltid? Och jag tror fortfarande att speltiden väger mycket, mycket tyngre än vilka spelare du får träna med. Alltså så här, det är klart att det väger tungt, men
jag tycker absolut, överlag är jag av den åsikten att speltid väger tungt. Men det finns två klubbar som går utanför de logikens ramar, och det är Real Madrid och Barcelona. Det är liksom få förunnat att ha möjligheten att gå till den nivån av klubbar, och de är på något sätt slutmålet för så många fotbollsspelare. Det är därför Barcelona kan värva spelare trots att de inte har pengar. Det är för att alla vill spela där. Så där, den attraktionskraften ska inte underskattas. Och en klubb som också har den, fast kanske inte riktigt på samma globala nivå utan kanske mer på en tysk nivå, är ju FC Bayern. Och hastigt och lustigt då över till en annan talang från Stockholmsområdet, Jonna Kusiasare. Bayerns intresse verkar ju minst sagt seriöst, Kevin.
Ja, utifrån de uppgifterna jag känner en journalist i Tyskland som just kom med de här uppgifterna kring Kusiasare, och hans källor är väldigt tydliga och säkra på att Bayern kommer lösa det här. Sen får vi se om det blir det eller inte, men det mesta tyder ändå på att man kommer lyckas knyta sig an den unga AIK-aren. Och där är vi en sån där situation igen, precis som ni diskuterade här med att ska man välja speltid eller inte och träningsmöjligheter eller inte. I fallet Bergvall, jag är lite subjektiv här, så är jag ändå mer för Eintracht, för det finns en tydlig väg att gå där, och sen kan man gå vidare. Jag köper det med Real och Barca-kopplingen, ändå om jag kanske skulle vilja säga att jag skulle inte vilja gå in i ett sånt osunt Barcelona. Om Real
hade knackat, det är väl det som talar emot.
Exakt. Ja, om Real hade knackat, då hade jag nog sagt okej, då blir det svårt för Eintracht. För Real har just nu det mesta på sin sida. Så ja, men i fallet Kusiasare så är det ju väldigt spännande, för att det är ju inte vem som helst som driver på det här. Det är ju Bayern Münchens nya sportchef, Freund. Och för er som inte vet vem Christoph Freund är, det är en 46-årig österrikare som kom den här hösten från Red Bull Salzburg till Bayern München som ny sportchef. Och han har varit i Salzburg väldigt länge. Han tog över efter en välkänd Ralf Rangnick. Inga små skor att fylla precis. Och har varit den ytterst ansvarige när man har värvat in Erling Haaland, Dominic Soboslai, Dayot Upamecano, Karim Adeyemi med flera. Så att han pekar här, honom vill vi ha, säger ju väldigt mycket. Och enligt de här tyska uppgifterna då är det ju att han kommer ju framförallt spela för det andra laget. Inte så smickrande lag, precis, som spelar regionalliga i Bayern, fjärde ligan, men han kommer få träna regelbundet med A-laget, då med Harry Kane, Thomas Müller etc. Och därigenom kanske till och med slå sig in i någon matchtrupp och kanske kunna bli utlånad där mera vidare. Vi har ju sett nu lite exempel i Bayern, som Alexander Pavlovic som har slagit sig in i A-laget den här säsongen. Dessförinnan Franz Kretzik som har gjort detsamma, som kommer från andra laget. Så Bayerns nya plan är ju självfallet att plocka in juveler som Harry Kane, men även hitta diamanterna som kan bli något stort.
Alltså, jag tänker Joshua Zirkzee. Alltså, jag vill också inte vara någon som kom in ungt och liksom ändå gjort en karriär i större klubbar sen. Alltså så här, Arjen Ibrahimovic. Det finns ju liksom många, ganska tydlig track record.
Ja, och jag menar, det här är ju lite av en annan situation än den som vi har för Bergvall. Bergvall är ju längre fram i sin utveckling, där speltid faktiskt är en seriös möjlighet. För Kusiasare så handlar det ju väldigt, väldigt mycket mer om att hamna i en bra miljö för att sen om några år kunna, kunna ta det klivet som Bergvall kanske är redo för nu. Så att ja, där hade det ju varit väldigt, väldigt spännande med Bayern München.
Det är överlag väldigt spännande med de här unga svenska talangerna som kopplas till väldigt stora klubbar, det måste man säga. Vi tar lite frågor, tycker jag. Vi har en faktiskt om just Bayern från Melvin Bäck. Bayern verkar inte vara sugna på att lägga pengar i detta fönster, inte ens på Palinja. Planerar man för Araujo, tror du, Kevin?
Det har ju snackats väldigt mycket om Araujo och att Tuchel är väldigt förtjust i honom. Det mesta tyder på att man inte kommer gå för honom om inte någon av de andra mittbackarna säljs till sommaren. Det är just nu en liten så här status quo-situation i Bayern med tanke på alla kontrakt. Vi har Kimi som vi pratade om tidigare. Vi har också Leroy Sanés kontrakt går ut 2025. Vi har Davies kontrakt som går ut 2025. Så det är många pusselbitar som just nu är väldigt osäkra. Så jag tror att Bayern vill på något vis bara täppa igen de hålen man behöver täppa igen. Och det har de gjort nu med bland annat Dyer, och de vill göra det med en högerback. Och sen kommer man vänta ut till sommaren och se hur kontraktssituationen ser ut med resterande. Sen kommer man helt enkelt gå för det.
En fråga från Antonio. Åsikter om att United verkar sälja unga spelare och talanger men behåller dyrare spelare. Senaste ryktet om Alvaro Fernandes till Benfica och sen Mejbri och Pelistri och så vidare. Ja, vad ska de annars sälja då? Om de ska finansiera att värva spelare så har de inte så mycket annat att sälja, för det är ingen som vill köpa de här mer etablerade, och Martial verkar ju inte vara intresserad av att lämna någonstans, om vi säger så, till exempel.
Nej, det var det vi pratade om lite förra veckan, att, att det har blivit lite av en ond spiral. Det sitter många äldre spelare som de kan få pengar för men som inte vill röra på sig, eller som inte lockar tillräckligt med intresse. De bara sitter där, och då tvingas ju United till att ta sådana här drastiska beslut med att sälja unga egna liksom talanger. Och ja, det är ju en oerhört tuff och märklig situation som de sitter i, United, när de har skapat den situationen som de har skapat.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oskar Ekberg frågar, vad tror vi Chelsea gör i januari? Förhoppningsvis ingenting, lägger han till i en parentes. Jag tycker det ligger mycket i det. Alltså att ha tålamod med där du har faktiskt har köpt ihop redan. Inte skeppa Conor Gallagher till Spurs, vilket är... Nej, jag orkar inte ens ta upp det igen. Alltså, jag tycker det är så sorglig utveckling på saker och ting om det skulle ske liksom, och kortsiktigt. Nej. Tro på det de har och sätta på sommaren i sånt fall, så kan jag väl sätta dig med Brighton och förhandla med Van Ferguson då, om man nu nödvändigtvis vill det. Om det inte skulle vara så att det faktiskt går att lösa typ Victor Osimhen, men det kommer inte gå att göra det heller.
Nej, och jag tror att för spelartruppen själva så är det nog ganska nyttigt om det inte kommer in någon, utan att man får känna lite trygghet. Man vet att man har sin plats, man vet vilka man spelar med.
Alltså, vi tror på er.
Ja,
signaler.
Exakt så. Att man får liksom spela ihop sig som en grupp. För det är ju det problemet som de har haft. Att det har varit väldigt många individualister i Chelsea som inte riktigt har... Det har inte klickat tillsammans på det sättet.
Vet du, kommer ihåg? Nico Jacksons främsta tid i Villarreal, det var på våren.
Ja.
Han öste in mål.
Ja, det ser tufft ut för honom att upprepa det kan jag säga.
Ja, vi får se. Spurs Jonte, om ni då säger att Chelsea lyssnar på det här rådet och inte gör någonting då. Spurs Jonte frågar, vilken defensiv mittfältare ska vi, och då åsyftar ni Spurs gissningsvis, ska gå för nu om Gallagher inte går att lösa?
Mycket bra fråga. Det är svårt att liksom få fram några namn där egentligen för Spurs.
Rodrigo De Paul, kung.
Ja.
Nej, men alltså jag skulle vilja ha en rivig mittfältare med lite så här vinnarmentalitet rakt av som skulle kunna bidra. Alltså, det hade ju varit spännande att kasta in Martin Subimendi i den här mixen, en helt annan typ av mittfältare, och se vad som skulle hända såklart. Men jag tror inte att det riktigt, jag tror att han vill ha mer liksom tvåvägs hårt jobbande mittfältare överlag.
Det finns jag ju... Ja, kör du, Kevin.
Jag har en spelande mittfältare om han är intresserad. Nämligen Florian Neuhaus från Gladbach. Han sägs vilja lämna bygget nu. Han har tröttnat helt enkelt. 26 år gammal, spelskicklig, väldigt smart, duktig på att länka ihop lagdelar, så jag vet inte, kanske vore något.
Ja, ett annat namn som ploppar upp är ju Monacos Youssouf Fofana, som har visat sig vara aktuell för många klubbar och som det ryktades lite om redan i somras här. Också en spelskicklig mittfältare som kan ta jobbet åt båda hållen, så att det är väl också ett namn som skulle kunna kliva in och göra ett väldigt bra jobb i Tottenham.
Verkligen, det finns ju mycket duktiga mittfältare där ute som hade gått att gå för, så att säga, i ett sånt här läge. Mittfältet är väl det som Spurs potentiellt skulle kunna förstärka här under resten av fönstret. De har ju redan öppnat med att värva två logiska och smarta värvningar i mitt tycke, både Werner och Radu Dragosin. En fråga till, David. Två frågor till. Jesper Lundgren frågar, hur borde Girona agera i fönstret? Självklart inte försöka sälja någon, men ska man bredda och i vilken utsträckning har man råd med det? Man har inte alls råd med det. Det är tungt och tufft. Jag vet inte om de nu kanske jag blandar ihop det i huvudet här, men jag får med att de värvade han Martin Hongla här nyligen, eller var på väg att göra det i alla fall. Kan också vara så att det var Granada han var på väg till och att jag helt då har blandat ihop det. Det ska givetvis kollas live medan jag ställer den sista frågan. Nej, det ska vi inte. Vi ska inte ställa den sista frågan än, för att det finns en annan del i det här som är väldigt rolig med just Girona. Jag vet inte om jag har tagit upp det här i Sillypodden tidigare, men just då Pere Guardiola, Pep Guardiolas bror, som är någon form av vd-roll där i Girona, fick ju frågan där hur det ser ut liksom i truppen. Vi ska inte sälja någonting, Dovbyk, vi har inte fått något bud på honom, och Aleix Garcia sitter still och bara sånt pengar för det här, bla bla bla. Däremot fick han då frågan, men Michel då, tränaren? Ja, det är helt öppet, det var bara att ta honom. Om han vill till Bayern München och de hör av sig, så kör jag honom dit själv, sa han. Han har rätt att bestämma över sin framtid. Tyckte jag var väldigt fint. Ville bara lägga in det. Och om jag redan har dragit det där citatet tidigare. Det var ju givetvis Granada som ville ha Martin Ongla och inget annat. Så att ta tillbaka allt jag har sagt om honom.
Och jag menar, för att liksom återkoppla, vad ska Girona värva? Varför ska de värva överhuvudtaget? Det rullar ju på ganska bra som det är just nu.
David Lopez är avstängd i 4 matcher för att ha pratat illa om en domare på samma sätt som Sergio Ramos gjorde utan att få en avstängning, vilket har varit en diskussion också.
Ja, nej, men jag menar, det är ju ett självspelande piano som det är just nu. Det ser ju oerhört bra ut. Så att varför ska man värva överhuvudtaget? Det är min take på det hela.
Ja, som sagt, vi börjar närma oss slutet. Jag måste hämta mig från besvikelsen och blandat ihop Martin Honglas potentiellt nya klubbadress med att fråga, vilka vinner asiatiska mästerskapen? För det frågar Zigzag.
Jag antar att du har ett ganska...
Alltså, det ska de göra. Alltså, ja. Japan just nu, den formen de har visat på landslagsväg. Det var länge sedan jag var så taggad på ett japanskt landslag och liksom så laddad och liksom spänd på ett japanskt landslag som man är för tillfället. Så att det är klart att Japan är favoriter och ska kunna ta hem det om allt sitter.
Främsta motbud är väl, ja, men det är väl Sydkorea och Iran framförallt som första handare. Men...
Hur väl har det saudiska laget utvecklats under tiden de har fått kampera med Cristiano Ronaldo och Karim Benzema och gänget där borta?
Australien finns ju där också, som skulle just kunna göra någonting. Ja. Har väl gått ner sig lite på senare år, men det finns väl förhoppningar där.
Fortfarande smått skandalöst att de släpptes in i asiatiska konferensen bara för att de hade det så lätt i Oceanien. Jag kommer aldrig släppa det. Nej, det är sådana asiatiska mästerskap som drar igång också. Det får ni inte heller glömma mitt i liksom Afghan-hets, höll jag på att säga. Men det är två spännande landslagsmästerskap som ska äga rum här nu framöver.
Mysiga framförallt.
Verkligen. Med det sagt, stort tack Kevin Bader för att du ville vara med och delge lite från de, jag höll på att säga de tyska öarna, men det har ju varit väldigt konstigt, den tyska fastlandet. Mycket trevligt att ha dig med sedvanligt, och stort tack såklart Kasper också för att du ville vara med, och framför allt, ja, stort tack alla lyssnare. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.